Då ska vi vända oss till Hebreerbrevet 7, 11-22. Och jag läser: om nu fullkomlighet hade gått att nå genom den levitiska prästtjänsten, och på den grunden fick folket lagen, varför måste det då uppstå en annan präst, en som Melkisedek, en som inte sägs vara som Aaron? För om prästtjänsten ändras måste också lagen ändras. Han som det talas om hör till en annan stam, och från den stammen har ingen gjort tjänst vid altaret. Det är tydligt att vår Herre har kommit ur judastam, och Mose har inget sagt om präster från den stammen. Ännu tydligare blir det när det uppstår en annan präst som Melkisedek, en som inte har blivit präst genom lagbud om härstamning, utan genom kraften i ett oförstörbart liv. Han får nämligen vittnesbördet: du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek. Så åsidosätts ett tidigare bud, eftersom det var svagt och kraftlöst. För lagen åstadkom aldrig något fullkomligt. Men ett bättre hopp har kommit, och genom det kan vi närma oss Gud. Dessutom kom det inte utan ed. De andra blev präster utan ed. Men Jesus har blivit det genom en ed av den som sa till honom: Herren har gett sin ed och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt. Så mycket bättre är det förbund för vilket Jesus är garant. Så långt läsningen av Guds eget underbara, dyrbara och fullkomliga ord. Nu ber vi att han lägger en mäktig välsignelse till det på allas våra hjärtan. Annars förstår vi inte, annars kan vi inte se, annars kan vi inte höra. Så himmelske far, vi ber att det här ordet ska få ympas in i oss. Att det ska få bli ett ord som enligt skriften är verksamt i den som tror. Öppna våra ögon så att vi ser undren i din lag. Värm våra hjärtan med den passion och den tillbedjan som föds när vi ser den välsignelse som du har köpt åt oss i försoningen med blodet och med din oändliga kärlek till oss var och en. Kom Herre, lägg dina händer på våra hjärtan när vi nu har denna bibeltimme tillsammans, och välsigna oss. För ditt namns skull vill vi be. Amen. Ja, om fullkomlighet hade gått att nå genom lagen, varför kom det då en annan präst? Hebreerbrevets författare vänder sig ju främst till judar som tänker hebreiskt, så att säga. Men det är inte svårt för oss att tillämpa det i vår tid och vår kultur ändå. Hela det gammaltestamentliga systemet var ju upprättat av Gud, men det var enligt apostlarna en förebild eller en skuggbild av det som skulle komma, nämligen Jesus Kristus och hans offer på korset. Vi kan läsa om det i Kolosserbrevet 2. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker, eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma. Men själva verkligheten är Kristus. Så författarens poäng går ut på att med gamla testamentets egna ord bevisa att prästtjänsten och offertjänsten inte var den slutgiltiga gudstjänsten, utan bara en prototyp. Och för att göra detta så pekar han just på den här märklige Melkisedek, som på alla sätt bryter mot mönstret. Hur då? Jo, genom att inte vara av präststammen leviterna. Alltså man kan ana att en del judar invände mot tanken på Jesus som den slutgiltige överste prästen, genom att han då till sin mänskliga natur var av Davids släkt och judastam. Melkisedek fungerar då som ett perfekt motargument mot den här snäva och felaktiga uppfattningen. Prästerna kom först, och utifrån det ämbetet, prästämbetet, alltså, formades lagen och ceremonierna och offren. Om nu inte leviterna är den enda grunden för lagen, så faller hela tanken alltså att den skulle vara låst för all framtid. En ny präst har kommit, Jesus Kristus. En ny lag har trätt i kraft utan ceremonier. Andens lag, andens lag, andens lag. Så lägg märke till hur apostlarna uppfattar målet med den prästerliga offertjänsten. Han skriver, genom den kunde man inte uppnå fullkomlighet. Uppnå fullkomlighet, intressant. Det här blir i sig en stark predikan om den religiösa ceremonins oförmåga att nå ända fram. Offren i Gamla testamentet kan inte kompensera för människornas synder. Prästerna är inte fullkomliga och Gamla testamentets lag kan inte föda på nytt och förvandla hjärtan så att helgelsen eller vandringen mot fullkomlighet startar med ett nytt hjärta och rätt motiv. Lagen kommer till korta, skulle Paulus ha sagt. I vers 12, 13 och 14 så fortsätter han utläggningen om Melkisedek. Och den här Melkisedek då, han öppnar så att säga vägen för att den sanne överste prästen inte alls behöver vara bunden till jordiskt släktskap med Levi stam. Ja, ett nytt ämbete kräver att lagen om ceremonier ändras så att det harmonierar med det nya prästerskapet. Så det är alltså naturligt att en djupgående förändring sker när ett nytt prästämbete träder in på scen. Allting blir nytt när Jesus kommer. Gammalt men ändå nytt. Nytt men ändå gammalt. Sen läser vi, ännu tydligare blir det när det uppstår en annan präst som Melkisedek. En som inte har blivit präst genom lagbud. Och så står det, han får nämligen vittnesbördet. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Det här är mycket intressant. Författaren ser i psalm 110. För det här citatet är hämtat från Saltaren 110. Du är präst för evigt. Han ser i psalm 110 den storslagna profetian om Jesus, Messias, med häntydning till honom som Kristus, Davids son av Judas stam. Och det är den här psalmen alltså som gör att författaren med frimodighet kan proklamera Jesus som överlägsen hela det gamla systemet. Han är den evige, den slutgiltige kungen och prästen. Du är präst för evigt. Det kan vi läsa versarna ur psalmen. Så förstår vi hur författaren tänker. Genom att använda Melkisedek som förebild. Ta in honom i psalm 110. Så får han en perfekt grund att förkunna Kristus som överste präst och herre. Helt fantastiskt. Psalm 110. En psalm av David. Herren sa det till min herre. Lägg märke till det. Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Din makts spira ska Herren sträcka ut från Sion. Härska mitt ibland dina fiender! Utropstecken. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din ungdom till dig som dagg ur morgonrådnadens sköte. Herren har gett sin ed och ska inte ångra sig. Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Där har du det. Mycket fascinerande. Så, nu får vi alltså nyckeln till hela Hebreerbrevets predikan om Melkisedek. Det är Herren själv som ska komma och vara denna kung, denna präst som Melkisedek är förebild för. Han är det. I kraft av sin höghet som evig Gud och Herre. I kraften av ett oförstörbart liv som vi läser. Och det här med ett oförstörbart liv. Ännu en gång ser vi vilken oerhört central roll Kristi uppståndelse från de döda har i de nytestamentliga författarnas övertygelse och argumentation. Uppståndelsen sätter liksom stopp för alla invändningar och höjer Jesus högt över alla förebilder och högt över alla andra auktoriteter. Halleluja! Hebreerbrevet säger det, Saltaren säger det och Gamla testamentets historieböcker säger det. Det har kommit en som Melkisedek har förebildat och han är den evige prästen och allt annat har satts ur funktion på det gamla sättet. Vers 18. Så åsidosätts ett tidigare bud eftersom det var svagt och kraftlöst. För lagen åstadkom aldrig något fullkomligt. Nu börjar en ny tankelinje att ta form hos författaren. Och även detta är ett huvudämne i Hebreerbrevet. Vad är det? Jo, han jämför det gamla och det nya förbundet och visar på det nya förbundets totala överlägsenhet. Det tidigare budet kallar han lagen om alla ceremonier. Och vad säger han mer? Jo, han kallar det svagt och kraftlöst. Lagen om ceremonier, svag och kraftlös. Alltså, att bara hålla på med symboler, hallå, men aldrig nå fram till verkligheten bakom dem, det är naturligtvis fullständigt meningslöst. Det stannar vid inommänskliga tankar och känslor. Först när vi tar in det som symbolen står för och sätter vår tro till själve Kristus blir vi delaktiga i den verkliga andliga erfarenheten. Han konstaterar krasst att lagen åstadkom aldrig något fullkomligt. Förebilden, symbolen kan aldrig fullkomna. Det kan bara Jesus i egen hög person. Paulus skriver så här om lagen. Romarbrevet 3:20. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Galaterbrevet 2:21. Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, ja, då hade Kristus dött förgäves. Så Bibeln säger rent ut att det är livsfarligt att förtrösta på lagar, ceremonier och seder och sin egen förmåga att leva upp till dem. Livsfarligt. Vägen till fullkomlighet är alltid att förtrösta på Guds nåd i Kristus. Paulus är oerhört sträng, Galaterbrevet 3:16. Men de som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Och så kommer de sista verserna och bland dem så hittar vi det här. Men ett bättre hopp har kommit och genom det kan vi närma oss Gud. Wow! I kontrast till det som är svagt och kraftlöst så framhåller den helige ande nu det nya förbundet som han kallar ett bättre hopp. Som vi tidigare konstaterat betyder ordet hopp, kommer du ihåg det? Hopp, elpis. En förväntan på något säkert. Och visst är det underbart att hela den kristna tron, läran och livet går under rubriken hopp. Ett bättre hopp. En trons förvissning om något säkert. Lägg märke till vad som är den djupaste tanken med offret, gudstjänsten och därmed också Jesu offer och prästerliga tjänst. Att vi ska kunna närma oss Gud. Gemenskapen och relationen med Gud, tryggheten och vilan i hans famn, äventyret i hans tjänst är själva kärnan i försoningen. Det yttersta målet är att vi ska kunna leva i det vi är skapade för, att ära Gud och glädjas i honom för evigt. Ett bättre hopp har kommit och genom det kan vi närma oss Gud. Så småningom läser vi också de sista orden. Att det kom inte utan ed. Förra veckans tema om hur Gud avlade en ed eller svor vid sig själv som det stod, återkommer här nu ännu en gång. Och de oerhörda orden från den profetiska salmen 110 noterar: Herren har gett sin ed och ska inte ångra sig. Alltså, Kristus är det slutgiltiga offret, den slutgiltige prästen, profeten och kungen. Och allt detta tar apostlarna in som ett mäktigt bevis för hur mycket, mycket bättre det nya förbundet är än det gamla. I det nya förbundet avskaffas alla offer och försoningsceremonier till förmån för det slutgiltiga, Jesu död och uppståndelse för syndares frälsning. Halleluja! Det här budskapet har varit viktigt för den reformerade kyrkan ända sedan 1500-talet. Vikten av att inte återinföra religiösa lagar eller ceremonier och låta dem vara avgörande för frälsning. Inte heller locka människor att lita på kyrkliga riter, utan istället utöva en gudagiven förtröstan på Jesus Kristus, en sann kristen tro. Frälsningsarmén har historiskt sett varit mycket noga med att understryka faran av att förlita sig på yttre tecken istället för på inre nåd. De yttre tecknen ska endast vara till påminnelse och till välsignelse. Så, låt oss förtrösta på Kristus, överste prästen och kungen, i det förbund som är mycket, mycket bättre än alla andra. Amen.